Jag får väl börja med ett citat igen då. Being taught to avoid talking about politics and religion has led to a lack of understanding of politics and religion. What we should have been taught was how to have a civil conversation about a difficult topic. Det här är ju precis vad filosofisk praxis handlar om. Jag minns inte var jag hittat det här citatet. Jag tror det är en statusuppdatering på Facebook. Kanske är det något som har blivit viralt bara. Hur som helst så är detta del två av Att leva i tro, en podd från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här ville vi ha ett undersökande samtal om begrepp och aktiviteter som rör ett liv i tro, eller vad man skulle kunna kalla det. Bön, surrender, eller överlåtelse heter det kanske. Ritual, tillit kom upp också. Och relationen i sig som det som är viktigare än att ens försöka sig på att beskriva det som man har en relation till. Ett sånt samtal är det. Du hittar detta och andra samtal, artiklar och evenemang på filoprax.se eller Facebook-filoprax.
Om du handlar bättre om du tror att du har fri vilja, så måste du ju den mån ha tillräckligt mycket fri vilja att kunna välja hur du ska handla. Men ja.
Yes. Det här är, når vi en annan spännande punkt. Jag tänker mycket på det här både och. Både och i livet. Och det är just den här frivilliga och karma, eller vad man ska säga, what comes around, goes around. Det känns som de är båda två sanna samtidigt.
Ja.
Nu sa jag, det känns som. Jag vill bara poängtera detta. Att jag inte har några sån här, jag inte har någon lust att leta efter bevis. Men det känns som en sån här, i min liksom kosmologi så är lagen sån att båda två, den här. Det är det lustiga sättet som världen är funtad. Nämligen att vi både har frivilliga och att man får att karma också. Är en lag liksom.
Nej, men också det här att ta ett ansvar. Att du kan ju bli hjälpt. Eller så här, en grundläggande tanke i den så här kristna modellen är ju att du lägger över dina synder på Gud som ett sätt att kunna så här, för att sedan gå ut i världen och handla bättre. Att för det finns ju den här modellen där man så här, tänker att man bara går och säger förlåt och sen så kan du börja om igen.
Alltså, så, och så är man samma sak.
Så har du ett rent lakan som du kan skvätta nytt så här, lera på. Och ibland kan man ju känna att man gör så själv, att så här, även om man har så här, tanken att det ska bli bättre, så hamnar man på samma ställe igen, och då kan det kännas som att man är så här. Men jag har verkligen upplevt att när man överlämnar så här, ber om förlåt, så överlämnar till Gud, så känner man ju den här lättnaden som vi pratade om innan, även när man kan känna att man inte riktigt förtjänade det kanske,
eller man ber om hjälp. Man säger nu, det här funkar det inte. Jag kunde inte själv vara så disciplinerad. Jag har inte åt upp hela kakpaketet. Eller något sånt där. Hjälp mig. Den här akten igen. Akten att säga hjälp mig är som att det kommer direkt en sån här, en armé som bosätter sig in i kroppen.
Så att en del i att kunna ta ansvar är ju att överlämna ansvaret.
Precis, så jag tänkte. Det är det som är att vara ansvarig. Att surrender.
Jag tycker det är ett roligt ord också, ansvar. Att så här.
Svara an. Det är också relationellt.
Och jag har också tänkt på, var någon som pratade angående så här klimatförändringar och sånt. Att så här, vi pratar om ansvar på två olika sätt. Det här var på engelska, jag vet, jag kommer inte ihåg vad var det motsvarande ordet. Att så här, den som har ansvar för att någonting har hänt är ju inte alltid den som har ansvar för att lösa problemet. Och att vi... ja, men för det kanske också är lite lösningen på det jag pratade om innan. Att så här, du kanske har hamnat i en pissig situation helt utan egen förskyllan.
Hör man det?
Alltså, riktigt illa så är du ju född in i
total
fattigdom. Yes. Liksom.
Det är en annan viktig poäng. Det här, att man kan inte dra ut en principregel när man pratar om sån här, livets lott. Man får nästan precisera, pratar jag om mig själv eller någon annan i min sån här privilegierade Sverigesituation eller pratar jag om slummen i Indien? Det är lustigt, väldigt lustigt att man inte kan använda samma språk för det här. Det är intressant och lite oroväckande, men mer spännande ändå. Att det inte går att, det går inte att dra ut en princip om ansvar riktigt.
Nej, för det är ju typ det svåra med så här, det kategoriska imperativet. Ja. Att så här, det går inte alltid att... Men då säger de, då kommer de rusen och säger att du har använt fel maxim. Ja. nej, men att så här... Och ibland så har... Men så här, det finns alltid någonting du kan göra själv. Det finns alltid någonting du kan göra själv. Och du har ansvar att göra det du kan göra själv. Även om så här, situationen till större eller mindre del är utan egen förskyllan. Liksom.
Och om det känns som att du har testat allting så måste du fråga någon och få lite hjälp att komma på något annat. Liksom. Eller be om hjälp då. Som David Hawkins säger, att det är det där hela skillnaden är när du åkallar en högre makt, tror jag han skriver. Och det är ju, det går ju att förstå vad han menar med att åkalla en högre makt, även om man inte tror på Gud. Ju. Ja, tror jag i alla fall. Jag vet inte riktigt. Men man kan föreställa sig hur man gör när man säger, jag klarar, liksom ropar ut i världen i sitt tyst men högt i sitt huvud. Jag klarar det inte själv. Hjälp mig, hjälp mig.
Ja, men för det är ju också så att många människor som inte är troende och inte lever det här troende livet ber. När det verkligen blir kris så börjar man be. Vad var det jag tänkte på? Det försvann helt hållet. Jo, just det. Nej, men jag tänkte att det är lite samma sak som när man har bråkat med någon. Och så går båda. Och båda går och vet att vi måste... Eller man har kanske inte ens riktigt bråkat än, utan det har någonting har brutit i en relation.
Ja.
Det är ett brott. Och båda går och vet att så här, vi måste prata om det här.
Ja.
Någon måste ta tag i att vi ska prata om det så här. Och vi måste prata om det. Och man vet liksom att om vi bara pratar om det så blir det bättre. Om det är en sund relation. Liksom. Och om det inte blir bättre, alltså, så då får man ju ta andra beslut sen, men så här, i första läget är det ju så här. Men, och så länge man går, men det finns ändå en viss period som kan vara olika lång, där man går och bara är så här sur eller bitter eller inte redo eller inte modig nog än att, och det är också så här, det är också en sån där sak som är så fruktansvärt svårt att avgöra när man har gått, när man är i ett sinnestillstånd för att man måste jobba igenom någonting innan man är redo för nästa steg. Och när man bara skjuter på det och så här, entrenchar någonting negativt. Men så här, när båda går och tänker att vi borde prata och det kommer bli bättre om vi pratar, men man inte gör det riktigt än. Att det är lite samma situation som när man är på väg mot det här
hjälpropet.
Men man inte är där än.
Att menade. Hur vet man när man menade?
Men det är också en sak som jag känner i den här regelbundenheten i kyrkan. Att gå varje vecka och göra samma handling. Att så här. Och också det här som man säger. Jag har ju jobbat som vaktmästare i kyrkan lite. Och då är jag ofta vaktmästare på dop. Och en sak, så här, man läser ju upp trosbekännelsen i dopet som en del av handlingen, att man säger så här, vill, det är liksom det sista man gör innan man säger, vill ni att ert barn eller vill du döpas in till denna tro?
Mm.
Det är liksom så här, det är liksom kontraktet som vi ska skriva under. Så här, läs igenom de här punkterna och är det det här du vill? Så. Och då får prästen ofta säga, för att dopbesökarna har ofta inte kyrkovana. Får prästen ofta säga att så här, vi, det här är kyrkans tro som vi läser upp. Så det är vi, och vi använder till och med ordet vi i trosbekännelsen när vi läser processen. Vi tror på att det är så här, även om du inte tror på alla punkterna, så kliver du in i det viet som är kyrkan som tror det här.
Ja. Just det. Mm.
Och på samma sätt så kanske en så här, den kristna gudstjänsten går ju Gloria och Kyrie.
Mm.
Där det ena är Herre förbarma dig i ropet. Mm. Hjälp mig i ropet. Och det andra är den glada hylla.
Mm. Ära. Ära åt Gud i höjden.
Och att ofta, någon präst har någon gång att ibland är du mer i ett Kyrie och ibland är du mer i ett Gloria. Men vi deltar alla i båda. Och sen du kanske inte med, alltså så här, du för frågan jag försöker prata om mig så här, när vet man att man menar någonting. Och jag tänker att ibland kan du bara delta i en större handling där du inte behöver mena det, men det menas ändå. Ja.
Precis, man har lite alignat sig med med det, den strömmen i floden där det menas.
Yes.
Man har bara kopplat på så här, jag är med där. Ja, det är en väldigt fin tanke. Jag vill ju gärna ha en gång i veckan liksom, en rituell religiös upplevelse med sång och mat. Så här, sinne tillsammans. Här igen med det här med mena. Det är så lustigt det här. Allting bara kommer samman hela tiden. Mm. Men det, som jag brukar ju ta upp den här boken Focusing av Eugene Gendlin, där han som jag brukar också berätta att han var psykolog, eller är psykolog, jag vet inte om han lever, som upptäckte att han tittade på en massa inspelningar av terapisessioner och upptäckte att han kunde flera tusen och upptäckte att han kunde förutsäga nästan 100% säkerhet vem som skulle bli bättre.
Mm.
Och det var för att de patienterna som blev bättre, det var de som liksom hade en slags kroppslig förståelse av insikter.
Mm-hmm.
Så när de sa plötsligt så här, aha, du var besviken. Aha, säger de. Och tittar upp och suckar, sjunker ner i stolen. In, liksom. Ja, det sjunker in på riktigt. Och det är den formen av kroppslighet som jag är så intresserad av just nu också, den här Somatic Philosophy-serien som jag också håller på med. Och det var det som kändes som att nu har jag bara hävdar inte att jag har rätt i detta, men det kändes lite som med nunnorna som jag träffade, att det var, där var det någon slags de hade satt upp hinder där eller på något sätt liksom, att det kändes inte i fötterna och knäna och magen och hjärtat och bröstkorgen och axlarna. Liksom, här vet jag, här känner jag, här ber jag och här är jag i så här, det som är större än bara mitt lilla ego och min lilla, ja, i min att min bön har förflyttat vad vill jag säga här nu? Den här, jag ser den bilden jag har i huvudet är den här, den spända kroppen och den låsta kroppen som smälter liksom, en horisont som smälter så här snarare än toppiga berg liksom. Ja, det är det som låter som liksom balans och igen den här strömmen i floden där det inte är någonting i vägen.
Det här chi.
Ja, det är typ. Ja. Ja.
Konceptet.
Ja. Detta som lite, de här koncepten som lite finns i alla världens religiösa practices. Det är det man ska, som man söker efter.
Nej, jag tycker det är intressant också, för jag var har en gång varit hos kväkarna på deras, vad de nu kallar det, de kallar det ju inte för gudstjänst. De kallar det nog för möte.
Kundmöte. Jag skojar, vad det gör. Jag vet inte.
För jag tilltalas av, för kväkarna så som de har är i Sverige nu har ju blivit så här, verkligen så här, en strippad religiositet där du så här, har gått ner till verkligen bara så här, det finns inga trosbekännelser, det finns inga tydliga trossatser liksom, utan alla har all, och inga präster, alla människor har lika mycket kontakt med det gudomliga, vem som helst så här.
Och de har det eller kan ha det.
Och att så här, deras modell för ett möte är att man sitter i en cirkel, så har man ett ljus tänt i mitten och så ska alla sitta under tystnad, och så om man får en impuls att prata så ska man säga det man får en impuls att säga. Jag tycker det är väldigt fint.
Låter jättefint.
Men det är ritualtomt.
Ja.
Jag har ju gått till lite olika kyrkor, även om jag har en som är min samling liksom. Och jag tilltalas mycket av det här, det, när man ska, när det finns tydliga rör, alltså så här, nu står vi upp och nu sitter vi ner, är ju i de flesta kyrkor föreställer jag mig, men att de hade även med ett knäfall moment för den som klarar det. Och att så här, det är viktigt med rörelse, det är viktigt att kväkarna sig tappar kroppen lite. Och det här har ju också jättemycket med så här, hur mycket pengar ett samfund har tillgång till. För min kyrka håller ju på att renoveras nu, är Oskar Fredriks kyrka, och det är ju en fantastiskt vacker byggnad. Och det är ju många som är så här, som inte upplever sig som troende alls, som tycker om att vara i kyrkor. Eller olika, alltså olika slags tempelbyggnader och allt möjligt. För att det är någonting med rymden där.
Helighet har vi ju en annan.
Ja.
Ja, det har vi med att säga. Det här avsnittet blir som att vi skriver upp spännande grejer, så vi får återkoppla till en lista sen.
Medans kväkarna träffades i så här en typ fritidsgårdslokal med så här lysrörslampor som surrade.
För mig är det bara, glöm det liksom.
Men det var en intressant upplevelse, right? Men jag blev inte manad att, men sen är det, de träffas bara en gång i månaden. Det är svårare att hålla uppe den rytmen också. Det är en svårare rytm än en gång i veckan. Och många kväkare går ju också i kyrkan. För de flesta, den har ju vuxit fram ur en kristen. Så de flesta är ju kristna i någon mening. Men inte alla, det var någon där som mer kommer från ett, något så här muslimskt håll. Men det var en jätteintressant samling människor. Det var en intressant situation. Nästan ingen sa någonting alls. Jag fick en impuls att säga någonting som jag sen inte bejakade, vilket jag ångrar.
Vad ville du säga? Kommer du ihåg?
Nej, men det hade, för man sitter och tittar på det här tända ljuset i mitten. Och det hade att göra med, men någon lite sån nyplatons tanke om Gud som ljus och vad är ondska som, eller så här. Nej, men så här, ja, men det anslöt i det som liksom så här, ljuset som en ganska banal, vilket väl var det jag kände, men en sann insikt om så här, ljuset som bild för Gud.
Lampa är ju ett av de vanligaste orden som folk behöver säga sig.
Det var mitt andra ord, tror jag. Och hur så här, blommor vänder sig mot ljuset. Jag fick ju lära mig att solrosor heter solrosor för att de vänder sig mot solen och inte för att de ser ut som små solar.
Men det gör ju alla blommor.
Men det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt med solrosor. Man kan liksom nästan se det hända. Det kanske är någon slags blandning. Men det var någon som sa det i alla fall. De heter solrosor för att de vänder sig så tydligt mot solen.
Ljuset som det som gör skillnad. Som himla tydlig skillnad.
Men för här är en annan sak jag kan säga. För att det jag känner, för det jag fick hos kväkarna, som jag känner att vi har för lite av i min församling, är ju tystnaden i gudstjänsten. För vi hade vår förra kyrkoherde la in ett moment av tystnad i förlåtelsebönen. Och jag är så här, ja, jag tycker det är bra med tystnad där. Jag skulle också, om jag la upp en gudstjänst, lägga tystnad på andra ställen också. Och längre perioder av tystnad är någonting jag skulle behöva mer. Så jag tror det skulle vara positivt. Det är så mycket som går in i att planera en gudstjänst. Vi har en ambition att hålla den ganska kort. Så den är på vissa sätt bantad gudstjänst. Man har tagit bort vissa moment. Och det finns ju fördelar och nackdelar med allting annat.
Ja, verkligen. Jag var i Stockholm för många år sedan, så gick jag till någon kyrka där. Då var det nästan ingenting kvar alls. Det var som en sån här barnkonsert bara på en söndag morgon. Jag tyckte det var helt, folk satt och grät för de var så rörda och tagna. Det var helt fullt också. Det var någon speciell kyrka som jag inte kommer ihåg vad den heter, för att jag är så dålig på att komma ihåg saker som har med Stockholm att göra.
Okej.
Nej, men säg Katarina kanske. Kan det stämma? Jag vet inte. Något sånt. Kan ha varit den. Jag minns hur den såg ut i alla fall. Gulvit. Men hur som helst, ja, det tyckte jag var jobbigt. Det var jobbigt. Det kändes... Det var publikfriande för någon slags ny religiös...
Jag lyssnade på en dokumentär om den här Hillsong-rörelsen.
Ja, vad är det?
Det är inom pingströrelsen. Så det är en så här mikrorörelse inom pingströrelsen som är... Alltså, som lyfter fram sången i gudstjänsten. Och de har blivit jättestora. Jag tror de började i Australien. Men de har ett väldigt amerikanskt sätt att tänka. Den här dokumentären handlar ju om den svenska Hillsong-rörelsen. Och det börjar med en inspelning av en predikan där han pratar om hur så här socialism är. Hur Gud hatar socialism, typ. Och att så här, Gud vill att du ska ha en fin sportbil. Inte, jag kanske hårdrog det på ett, men väldigt nära det. Alltså, det är inte fult att ha en fin sportbil, det är fint för det blir så här, Gud. Ja, men lite den här tanken att så här, om du ger ut din tro så kommer du få pengar för att gott kommer, pengar är gott och gott kommer till den som gör gott, typ.
Okej.
Men för där var det någon som pratade om sitt dop in i den här Hillsong-kyrkan. Hon pratade såhär, det var den coolaste dagen, det var så här coolt. Och bara det sättet att prata var så fruktansvärt alltså,
Det har ingenting med min idé om ett liv i tro att göra, noll.
Det var en superfest och alla var där och ditt dop, säger du?
Ja, då känner jag mig mycket mer medeltidskontemplativ i min läggning.
Men jag tycker också det är intressant att tillhöra en religion. Att så här, för en sak jag känner när jag tar nattvarden är liksom så här, det här har människor gjort i 2000 år. Och jag ansluter mig, alltså vi pratade lite om den här strömmen liksom.
Ja.
Jag ansluter mig till en rörelse av människor över tid och över hela planeten som gör samma handling. Det tycker jag är fruktansvärt. Jag får rysningar nu när jag pratar om det. Det tycker jag är fruktansvärt mäktigt, det här att träda in i en handling som är så mycket större än en själv. Men i det ingår ju också att så här, vara samma eller ingå i en relation med folk som är väldigt olika. Vi ber ju i förbönen varje vecka, så ber man ju för den världsvida kyrkan. som ett moment för den svenska kyrkan och för vår församling, den rörelsen liksom.
Mm.
Och då ingår ju de här Hillsong-människorna och de här evangelicals i USA liksom, och så här super anti-homosexuella i Ryssland och och att så här, jag hade väldigt svårt att kalla mig kristen länge, eller jag jobbar fortfarande med det. Jag går i kyrkan varje vecka, det är många som kallar sig kristna som inte...
Ja.
Att jag är så här, enligt någon slags objektiv mätning, om vi ska så här, sätta en poäng för varje sak man gör, för om man får kalla sig kristen eller inte, så är jag nog mer kristen än många människor som kallar sig kristna. Mm. Men det tar emot för mig att använda det ordet, för att jag är så här, det är så mycket jag inte står för som görs i den här religionens namn.
Mm.
För det skulle jag säga är min största konflikt när det gäller så här, det som jag brottas med mest. Är så här att, för jag vill verkligen delta i den stora rörelsen. Det ger mig så mycket. Jag har så här, avsky det här. Bygga sin egen lilla världssyn. Som är så här, min personliga, och jag möter Gud på det här och det här sättet. Och, alltså så här, det är mig så främmande. Och man missar så mycket. Det är så här, du kan absolut möta Gud i naturen och så också. Men har du testat att delta i en stor gemensam rörelse med andra människor? Men sen har jag fortfarande en väldigt så här, jag har väldigt starka åsikter, jag har väldigt starka känslor, är väldigt individualistisk. Jag är ett barn av min tid. Och jag har ganska så här, jag lever ett liv som inte är... Jag tror att många som så här, har en slentrian etik som ligger närmare kyrkans etik än vad min genomtänkta etik gör. Och jag säger, kan jag... Och det är så här svårt från båda hållen. Så här, är jag välkommen om jag inte tror, om vi ska använda det ordet, vissa saker som inte har så mycket med Gud att göra, utan som har med andra aspekter att göra. Och å andra sidan, är det sant mot mig själv att delta?
Precis. Det jag hade skrivit i mina anteckningar innan den här inspelningen var om ord som magiska, alkemiska, förvandling och förfining, att komma närmare, och att det implicerar individuation och separation och avstånd. Men det, när du pratade, så det var det jag tänkte när du pratade nu, att det är en slags, det är som att det här, det är för att du vet att den här individuationen har ägt rum, att du är en separat, ensam individ. Det är därför du kan söka dig till en gemenskap.
För annars så finns det ju, för att säga någonting väldigt banalt, så risken i det andra fallet är att du blir mer en kult.
Ja, precis. Och det är också det är också där man inte längre är sann mot sig själv. Liksom. Och det är då Eugene Gendlin skulle ha sagt, har du känt efter, vad är det? Ja. När man har glömt det, man känner någon annans känsla. Liksom.
Den är inte rot.
Ja. Radical subjectivity, sa Jay, som jag spelade in ett avsnitt om den här Hawkins-boken med. Jay sa att... undrade om radical subjectivity var någonting som vi borde tänka mer på och prata mer om. Och det känns som ett relevant begrepp. Det här är insiktsfullt att se det. Att se det och ärligt och ärligt att påstå att jag har bara min egen, min egen upplevelse. Liksom. Och,
ja.
Och det jag vill är aligna med de andra i den här strömmen. Jag vill vara i den här.
Men det är inte bara jag som ska anpassa mig liksom, utan att...
Och jag är, när jag kopplar på mig så...
Ändrar jag.
Precis, den ändras av mig.
Yes. Nej, men för jag tänker, jag umgås ju med så här mer politiska kretsar. Bland människor som väldigt gärna pratar om att vi måste bli mer kollektivistiska. Är så här, ni vet inte hur mycket ni värderar individualism.
Ja.
Ni ser det inte. Och jag håller absolut med om att så här, det är många aspekter av individualism som är negativa och att vi kanske behöver mindre av det i vissa frågor. Liksom. Vi behöver mer ansluta oss till något större. Liksom.
Ja, beror helt på vad man menar med de här orden.
Men så här, om man pratar på ett väldigt abstrakt plan liksom, så tror jag att många så här, köpt wholesale, som man säger, vet inte ens vad det betyder. så här, att vi behöver bli mindre individualistiska och mer kollektivistiska i någon slags här vänster. Och jag säger, ni ser inte vad ni har, ni ser inte värdet av vad vi har idag i väst, som vi har kämpat för. Att ha det utrymmet för individen.
Det är en annan både och grej. Och när jag sa individuation, det är ju inte samma som individualisering. Nej. Utan det är en helt annan, det betyder någonting helt annat. Det visar att det är den här radikala subjektivitetstanken, precis samma sak. Vi står separata som enskilda ärtor. Liksom. Vi är inte mosade just nu. När både och tanken om att det här är, så är det. Vi måste också liksom inhabit our ärta. Vi måste bosätta oss i oss själva.
Ja, och ha gräns. Ja. Hur viktigt det är med gränser. Ja, liksom.
Och veta, här slutar jag. Här slutar jag, där börjar du. Och att vara helt, detta är en sån otroligt, det är liksom en som en psykologisk mognadsprocess att förstå detta och uppmärksamma det.
Ja, men det är väl det som är, så här, eller när jag har hört ordet individuation så är det ju den här processen som barnet genomgår.
Ja, bli sin egen.
Ja.
Bli sin egen människa.
Yes.
Ja, det var bara en annan sak här nu. Med detta, jag har kanske också berättat om den här PAC-teorin, Parent Adult Child.
Ja, det har du pratat om.
Ja, som jag bara drar det lite snabbt om. Men att man har för...
Ja. För tjuvlyssnarna.
Ja, precis. Och det är en... idén kommer från Transactional Analysis, som också är relationellt naturligtvis, eftersom det handlar om beteende och också individuation och handlar om det vi utbyter mellan varandra. Precis. Andra ord man kan tänka sig i detta sammanhang nu när jag fortsätter prata är ju bön och ritual och allt möjligt. Men PAC, Parent, Adult, Child, menar alltså att vi har de här tre figurerna inom oss, eller rösterna, eller kanske lägena, attityderna, hur man ska säga. Där parenten inte är så trevlig, utan snarare lite argsint och säger, men jag sa ju det.
Du göra det här.
Nu måste du se till att du ordnar detta nu. Det är du som har lagt dem på fel ställe. Du måste fixa det. Lite ilsken läraraktig 1900-tals personlighetsförälder. Och childen är också lite så här 1900-tals... det är mitt värsta skällsord. Jag hörde väl. Den gamla tiden. Förgångna värderingar. Och den här barnet är en som inte tar ansvar alls då. Nej, det var inte bara jag, vet du, det var hon fel. Som sa så. Ja, precis. Du var
hon började.
Ja, precis. Och skiljer ifrån sig på barn, liksom. Och han sa att han... Ja, och det är på det sättet. Och den enda vuxna individen är adult personligheten. Och det tricket är alltså att upptäcka när man har låtit sin parent eller child komma in och ändra den till, säga okej, nu ska jag låta den vuxna prata istället. Jag ska låta den vuxna ta den här platsen istället. Så det är liksom en uppmaning. Och där också apropå ansvar, apropå överlåtande, surrender. Så att låta den vuxna vara den som gör de här sakerna. Och det låter den vuxna vara den som, som talar, som gör den här ordakterna. Ja. Ja. Vad sa vi precis innan? Varför började du prata om detta? Jo, större än sig själv. Det var det jag tänkte på när du pratade också. Att, varför är det viktigt?
Ja, för det är ju jag märkte ju att jag sa det i samband med nattvarden som ritual.
Ja.
Och jag var så här, det här är ett ord folk ofta använder när man pratar om religion. Men om Gud. Jag vill ha en relation till någonting som är större än mig själv.
Ja.
Och då menar man Gud. Medan jag här menade mängden av människor som gör den här...
Strömmen som man alignar sig med.
Och jag tyckte det var lite intressant att det här, den här frasen går att applicera på olika saker. För jag tycker det, helt utan argument eller orsak eller någonting, tycker jag att det är ganska tråkigt nu, alltså så här, när folk säger det. Jag tror på... Så här, Gud är viktigt för mig, för jag behöver tro på någonting som är större än mig själv. Jag är så här, ja. Eller det har blivit lite en klyscha typ.
Ja, jag vet inte vad jag skulle svara. Vad säger man då liksom? Jaha, bra. Eller...
Grattis.
Okej, grattis. Ja.
Varför behöver man någonting som är större än sig själv? Alltså, We are not meant to be alone.
Ja.
Sa någon gång. Och man med, som du pratade om innan det här med att den enskilda bönen och att det är en stor skillnad på att be tillsammans. Att det blir mer än summan av sina delar.
Ja.
Det är väl det som är det som är, jag upplever som större, när jag säger större liksom. Att det är så här, det är inte bara två människor som gör någonting samtidigt bredvid varandra, utan att det skapar, det är väl en skapande akt helt enkelt. Det är ett sätt, alltså samma sätt som två människor kan förenas och skapa ett barn som är större än delarna liksom. Så,
som är större och annan och egen liksom. Yes. Det blir mer än, ja precis.
Så är det när två personer ber tillsammans så blir bönen liksom också som ett... Eller ett samtal, att det blir inte bara, när vi samtalar nu så är det inte bara, det är en helt annan sak sen, än om jag skulle ha sagt, fått uppgiften att vi ska prata om tro och...
Och så pratar du själv.
Och, sen, och först pratar jag, och sen pratar du. Och sen så spelar man. Det skulle ju inte alls vara samma sak som när man pratar med varandra.
Precis. Det är ju en av grundpelarna i filosofisk praxis, att det händer i samtalet.
Yes.
Den här... Det stora förlösande att man upptäcker som genom orden och genom talet tillsammans, så upptäcker man saker som man inte visste man hade inom sig liksom. Ja. Jag hade en annan jättespännande grej om detta som jag tappade bort. Precis. Ja, nu i samtalet det var nog en lite äldre tråd, tror jag, när jag två personer som har bråkat, som du pratade om.
Yes.
Så tänkte jag också rämnat upp det, att man skulle kunna ha två personer har bråkat, eller en person är väldigt arg och den vill inte förlåta, vill inte fortsätta, vill inte ha någon relation överhuvudtaget, vill fortsätta vara arg, och sen den andra, vad kan den göra, för man kan inte tvinga någon till detta. Nu kom jag på det, och detta apropå vi pratar om bön, men vad ber man, varför ber man, och att detta tillsammans, att man kan på något sätt, jag vet att det funkar, men jag har testat det. Och det var, men jag hade en som var väldigt arg på mig. Och då tänkte jag, plötsligt så slog det mig, jag blev nästan arg. Jag var så här, jag måste ju be. Jag måste ju be för en. Jag var trött på att det var upp till mig igen.
Så jag såg någon så här, kristen meme. Som var någon som så här, och det var någon rolig bild. Det var ju en sån här förvrängning av något citat från någon film eller någonting. Det är någon såhär, har du testat att be? Och man bara, ja! Just det!
Ja. Jag kommer ihåg en annan gång för många år sedan. Då var det en kristen kompis som sa, de hade problem. Och så sa han så här: vi behöver era böner. I en så här allmänt utrop på Facebook typ. Det var det kanske inte. Men det var något allmänt utrop i alla fall. Så tänkte jag, okej, jag vill testa då. Så kom jag ihåg att jag satt och så här försökte be. Så tänkte jag, jag vet inte hur man gör. Jag vet inte hur man, hur gör man då? Det händer ingenting. Jag känner att det inte händer. Händer någonting. Så det här är ju, det är ju relevant. Vi pratar om bön jättemycket. Men vad, hur gör man och vad du ber man?
Fortsätt din story om den här arg.
Det hjälpte ja, den arga. Ja, precis. Det hjälpte mig. Det gjorde det. Då hade jag använde jag den här appen Insight Timer för en meditationsapp. Mm-hmm. Jag skulle göra en 100 day meditation challenge.
Ja.
Det föll.
Det lät internetigt.
Ja, det var bara en kompis som frågade om jag ville hänga med på. Men hon hoppade av innan mig. men hur som helst, så då var det, fanns det visualiseringsövningar. Det är en annan podcast, den här, hur man mediterar. Men det var i alla fall visualiseringsövningar. Föreställ dig att du har guld, du så fyller rummet med guldstoft. Eller något sådär. Så om jag nu testade att göra det, så typ gick det så här att fylla rummet med guldstoft. Så då föreställde jag mig den här personen som var så arg på mig, att jag liksom strödde guldstoft över henne. Och föreställde mig hur en stel nacke liksom rättades ut.
Det är den som du var inne på innan, den här somatiska rotade.
Precis, och jag tänkte att jag hjälpte med det liksom, att jag hjälpte den här. För det är en arg person är ju otroligt helt låst liksom. Helt låst, det är ju det är. Händerna, käkarna.
Man får käkarna, på det.
Ja, och det är precis. Man får ont i huvudet, spänner över det.
Framåtlutat.
Ja, verkligen. Så det var det jag försökte göra. Och sen så tog det flera månader. Men sen plötsligt så fick jag bara ett sms. Så, vad tycker du om det? Som om det aldrig hade hänt. Jag aldrig hade varit där. Liksom. Och det måste ju varit en direkt koppling till att jag strödde jag guldstoff. Ja, inget annat kan ha ändrat styrtet. Ja, nej, men såklart. Men jag blev glad och jag kände tacksamhet. Liksom. Så det var en bönehistoria. Så bön känns ju som att man försöker ordna upp spänningar, man försöker låsa upp och man försöker, är det det man gör med bön eller?
Alltså jag har tänkt mycket på så här skillnaden mellan bön och meditation. Jag brukade och jag har slutat med det och jag mår sämre nu när jag inte gör det. Men jag har inte tillräckligt motiverad för att få upp det igen, var att jag under flera år varje morgon skrev morgonsidor.
Ja.
Sex sidor med så här anteckningsbokstora sidor. Egentligen ska man skriva 3 A4 enligt den här metoden som jag hämtade ifrån. Men jag var så här,
det är mycket.
Men jag hade anteckningsstora papper så det blev 6 sidor istället. Och det är ju en sätt att meditera. Det är ju ett sätt att meditera. Det är också ett sätt att be. Jag märkte att så här, en sak som jag märkte som de som stället som jag hämtade ifrån, den här Julia Cameron, The Artist's Way.
Åh, vad intressant. Det kommer upp. Den har jag hört talas om i andra sammanhang.
Det enda jag plockade från den som jag faktiskt fortsatte göra var morgonsidorna. Men det var asbra. Och hon skriver det att du kommer antagligen märka att efter 1,5 sida, som för mig är 3 sidor eftersom att jag får mindre papper, så blir du ärlig. Alltså någonting händer där. Du blir ärligare. Du kommer åt det du faktiskt behöver jobba med. Du behöver skriva de där sidorna innan för att, men så här, det vi pratar om när jobbar jag igenom en process och när jag släpper det liksom. Men det jag märkte var att mot slutet så blev det ofta, och till slut så gjorde jag ju, när jag väl hade märkt det så gjorde jag ju det till en grej, så blir det en bön. Så ungefär halva sista sidan är riktad till Gud. Och olika mycket beroende på vad man behöver skriva om den dagen. Ibland behöver man bearbeta någonting.
Mm.
Så då kanske det blev en rad.
Ja.
Sista raden liksom. Men att jag så här, såg till att alltid vända i motslutet. Vända det till Gud.
Mm.
Och det är så här, fast... Så det, går, det är alltid meditation. Right, att skriva det.
Mm.
Men det är inte alltid bön.
Mm.
För det finns någon skillnad där.
Ja, precis. Det finns några skillnader. Precis. Meditera kan ju också vara med det här filosofiska begreppet reflektera, mm-hmm. reflektion. Det är, precis. Det är ju inte heller alltid bön.
Nej.
Så vad är mer bön?
För vi pratade ju om så här mindfulness som så här väldigt likt. Ja. Bön är nog alltid mindfulness. Du kan nog inte be utan att vara mindful.
Mm.
Då är det något som är fel liksom.
Ja.
Men du kan ju vara mindful utan att be, kanske. Ja. Eller minst utan att uppleva att du...
Är det riktningen som är skillnaden?
Det är frågan om det är riktningen som är skillnaden.
Precis, för riktningen har ju också... det förutsätter ju att du positionerar dig själv. Mm. Och i den sortens mindfulness när man tar bort hela sitt själv för att uppgå i det stora självet så har du ju ingen position.
Nej.
Och då har man inte heller den här individuations...
Nej, och det är så här, om vi tänker att det här stora självet, om vi tänker det som Gud liksom, ja. Så är det är ju ett sätt att relatera
ja.
Till Gud, men det har inte det här riktade, utan det har ju mer det här upplösande
ja.
Sättet.
Som Khalil Gibran, när du älskar, säg inte Gud är i mitt hjärta, säg jag är i Guds hjärta.
Och för bön är någonting jag har svårt med. Eller det är någonting jag jobbar med just nu. Eller vad ska jag säga?
Mm.
Jag har mycket lättare för... att komma iväg till kyrkan och faktiskt göra... För att det finns en tydlig... Det är nu det händer.
Mm.
Går jag inte nu så missar jag det.
Ja.
Medan bön är ju någonting man mer... Idealet är så att, ni såg ett roligt citat som var, kan jag röka cigaretter medan jag ber?
Mm.
Frågade prästen. Och prästen säger, nej, det är att distrahera från Gud. Du ska inte, det är så här. Och sen så frågar han, kan jag be medan jag röker cigaretter?
Mm.
Och prästen svarar, ja, det är jättebra, hela ditt liv ska vara.
Åh, oh, vad roligt. Ja.
Att så här.
Ja, göra hela sitt liv till bön. Ja. Mm. Ja, precis. Jag tänkte precis, kan jag be när jag bär en 11 månaders bebis? Och det kan jag absolut göra liksom. Det är inte något konstigt. Däremot så kan man inte skriva sina 3 A4 sidor med en liten bebis.
Nej, det är svårt. Men och det är också, by the way, kroppen, att göra rörelsen med handen, jätteviktigt.
Mm. Det forskning också nu visar ju att man, nu när man har börjat med de här gåmöten på jobbet istället för att sitta i stora personalrum. Man har promenadmöten.
Det frigör.
Och bara rörelsen.
Mm.
Att kroppen rör sig.
Yes. Men vad är det jag pratar om? Jag pratar om att jag har svårt att få in bön i mitt liv, right? Och att jag har det här idealet. Alltså, det var någon intervju med KG Hammar.
Mm.
Och han var så här, jag har slutat att be i ord uttalat under vissa tidpunkter. För att jag har passerat det stadigt. Liksom. Det är inte relevant för mig längre. För att jag är i bön hela tiden, typ. Väldigt illa så här återgett.
Ja.
Och jag är så här, jag vill vara där nu.
Ja. Det är så roligt. Man vill så gärna, jag vill vara så sjukt mindful.
Oh. Jag ska vara hela den bästa på att inte ha ett ego. Snart är jag där. Wow. Jag. Ge mig betyg på det här. Ge mig ett MVG.
Nu är jag klar. Jag klarade det. Yes. Nu har jag vunnit.
Och att jag är såhär, när min B, jag försöker, såhär, när jag kommer ihåg det, bara rabbla fader vår.
Mm.
Såhär, det här är, för du pratar om att mena saker, jag är såhär, jag är i ett stadie i mitt liv där jag är såhär, du måste inte mena allting.
Mm.
Du kan bara göra det. Bara gjort. Det finns, det var ju någon, är det, nu har jag kanske faktiskt ett namn, Blaise Pascal.
Ja.
Mitt fantastiska franska uttal där. Ja. Blaise Pascal.
Man hör Paris-dialekten.
Så fick någon gång någon fråga. Så här, jag tror inte på Gud. Jag vill tro på Gud. Vad ska jag göra?
Mm.
Och det är ju en tid där det var lite mer akut. Det var liksom inte så bra att inte tro på Gud. Och han var såhär, gå i kyrkan, gör det. Bara gör det, tron kommer.
Ja. Men det tänker jag, det, så tror jag också att det är. Och det är det menade, det är bara snarare en fråga. Liksom, såhär, kan du känna efter om du menar det? Liksom, men jag tycker också bara gå dit. Jag har en kompis som sa att hon alltid kollar. Hon brukar kolla så här vad det är i kyrkan. Jag har aldrig kollat, bara gå dit. Liksom. Och det har ju också hänt att det har varit någonting som gör att man inte kunde vara där. Liksom. Så då har jag tänkt, nu måste jag läsa det där nyhetsbrevet.
Ja, man kommer dit 5 och så var det 2 den.
Och
man bara, jaha.
Ja, men annars bara gå dit. Bara gå dit, även om du, särskilt om du inte riktigt känner för det.
Liksom. Ja, precis. Ja. Det var vad jag satt här och väntade på att säga. Ja. Det är när du inte vill som du mest behöver. Det var samma sak med morgonsidorna. Den morgonen som du tar emot att göra det är då du verkligen måste skriva.
Ja.
Den dagen som du... Men, och det är samma sak som det här. När du sitter där och har bråkat och verkligen inte vill prata, det är då du måste göra det.
Ja, där kom vi igång ordentligt på slutet. Kul va? Visst är det roligt att prata om riktiga saker. Om det riktiga, viktiga livet. Vill du kanske prata om tro, om din tro, med en filosofisk coach? Hör av dig till mig på kontakt@filoprax.se. Se fram emot att höras.